Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre och frälsare, tack för att du i din nåd som inte har någon gräns skänker oss ett nytt kyrkoår. Än en gång får vi här på jorden fira ett första advent då du kommer till din kyrka för att predika om ett nådens år från Herren. Giv och hjälp, Herre, att vi en gång alla måtte få fira nyårsdag hemma hos dig i himlens salighet. I Jesu namn. Amen. Predikotexten idag läser vi i Lukas evangeliets fjärde kapitel med början på den sextonde versen i Jesu namn. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han in till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun, och de frågade: är inte han Josefs son? Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Ett nådens år från Herren är rubriken över den här söndagens text. Och med de orden får vi också inleda vårt nya kyrkoår och lyssna till en predikan av Herren Jesus själv, där han i Nasarets synagoga undervisar. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Och så säger han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det var i Nasarets synagoga som Jesus första gången höll denna predikan. Det var sabbatsdag, och det står att han gjorde som han brukade. Han gick till synagogans gudstjänst. Och det var en god tradition, en god vana. Så har vi i Nya testamentets tid fått söndagen som gudstjänstdag. En dag i veckan då vi får lägga undan vardagsslitet och ge tid och rum för Guds ord. Och jag vill understryka att det är en nådes förmån att ta vara på och att vara rädd om. Vi firar ju inte längre sabbat på sjunde dagen som man gjorde på Jesu tid. Den tillhörde gamla förbundets ordningar, och i nya förbundets tid så har de kristna ända sedan urminnes tid markerat sin frihet från de här förordningarna om sabbaten genom att göra söndagen till gudstjänstdag. Den dag då Herren uppstod. Och så får vi då idag fira första advent, kyrkans nyårsdag. Och det är ju också en tradition att den här söndagen så fylls kyrkor och gudstjänstlokaler runt om i vårt land med folk. En stark tradition som har behållit sitt grepp också i vår avkristnade tid. För på något vis så inleder det här för många julen med dess stämning, och adventshögtiden och julförberedelserna tar liksom sin början på riktigt med första advent. Man, överallt hör man de sköna hymnerna spelas, och man vill väl gärna också i predikan höra några vackra upplyftande ord om ljus och glädje. Skulle någon präst däremot ta sig orådet före att predika ett oskrymtat lag och evangelium, så är det risk för att det skulle bli både upplopp och skandal. Precis som den gången när Jesus predikade i Nasarets synagoga. Man läser att man förundrades och häpnade över den nådens ord som utgick från hans mun. Men när de fick Guds ord tillämpat på sig själva övergick häpnaden i raseri. Och hade de bara kunnat, så hade den högtidsdagen slutat med att de hade mördat predikanten. Det står ju strax efter vår text som slutade med frågan: är inte han Josefs son? Så säger Jesus: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig, läkare, bota dig själv, och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det också här i din hemstad. Och så fortsätter han och säger: ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetelska i Israel på profeten Elias tid, blev ingen av dem renad utan endast Naman från Syrien. Och när de förstod vart den udden var riktad, så står det: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på, och ville störta ner honom. Så mottog man nådens ord. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Det går ju inte så våldsamt till i våra kyrkor, men skulle någon djärvas tala om synd och nödvändigheten av omvändelse för det breda folket, så blir det rubriker i tidningarna och intervjuer med upprörda kyrkobesökare i massmedia. Det gick ju så för ett antal år sedan uppe i Bjurholm, där en präst vid en sån här högtidsdag predikade lag och evangelium, att folk beklagade sig efteråt och sa att när man nu äntligen går till kyrkan någon gång, så vill man ju inte bli utskälld. Nej, just det. Det ska vara ett budskap som inte stör och rör någon. Men som jag underströk också i predikan på domsöndagen, att tiga med synden, med risken att gå förlorad, med helvete och allt sammans detta, det är kärlekslöst. Det är lika kärlekslöst som att förtiga eller förfalska evangelium. Herren Gud har gett oss lag och evangelium att väcka oss till omsorg om vårt eviga bästa. Nu är ju tyvärr inte risken särskilt stor att någon i vårt land bland alla kyrkobesökare skulle bli särskilt störda av förkunnelsen. För så framgångsrik har själafienden varit i sitt arbete att Guds ord är ytterst sällsynt i kyrkor och gudstjänstlokaler i vårt land. Ingen behöver bli upprörd över några krav på bättring och omvändelse, på varningar för förhärdelse eller risken att gå förlorad. Lugnande får man höra att allt står väl till skada och olycka för människor. Jesus gick som han var till synagogan på sabbatsdagen, och där läste man ju ur de heliga skrifterna. Och i den predikan som Jesus höll så bekräftas för oss att när det gäller Guds rike, så är det inte slumpen som styr. Det sker inga tillfälligheter där, och inte heller den gången när Jesus predikade i Nasarets synagoga. Man läste de heliga skrifterna i tur och ordning. Och ni vet ju hur de heliga skrifterna såg ut med bokrulle, där man rullade upp på den ena pinnen och rullade av på den andra. Och så fick han skriftrullen framför sig och öppnade den. Och så läser han där man skulle fortsätta sedan förra läsningen. Och så kommer då orden om jubelåret. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och att predika ett nådens år från Herren. Ett nådens år från Herren, det är den direkta hänsyftningen på jubelåret, som enligt Mose lag skulle firas vart 50:e år i Israel. Föreskrifter om detta har vi i tredje Moseboks 25:e kapitel. Jag ska läsa några verser där från den 8:e versen. Du ska räkna 7 års sabbater, det vill säga 7 gånger 7 år, så att tiden för de 7 års sabbaterna blir 49. Då skall du i 7:e månaden, på 10:e dagen i månaden, låta hornet ljuda med kraftig ton. Då skulle man ropa ut frihet för alla. Hade man kommit på obestånd och mist sin jord, så fick man nu sin egendom tillbaka. Hade man tvingats sälja sig som daglönare, så fick man nu sin frihet. Man var fri att återvända till sin släkt och sin arvedel. Och jubelårets ingång, det blåstes in med larmbasunen, eller jubelbasunen, som ekade ut över landet. Och det skulle alltså ske på en bestämd dag i en bestämd månad. I den 7:e månaden, på 10:e dagen i månaden. Vad var det för dag? Det var den stora försoningsdagen. Jubelåret inleddes på försoningsdagen, den dag då överste prästen gick in i det allra heligaste i tabernaklet och sedan i templet med försoningsblodet för att bringa försoning för sig själv och för folket. Och profeten Jesaja, han hade av Herren fått uppenbarat för sig vad förordningarna om jubelåret förebildade. Det hörde ihop med någon över vilken Herrens ande vilade. Någon som var smord. Någon som var invigd. Som skulle komma med ett glädjebudskap. Med frihet. Med syn. En som skulle predika ett nådens år från Herren. Det är ju alltså, som jag sa, från profeten Jesaja bok. Som Jesus läser vid det här tillfället. Och åhörarna i Nasarets synagoga blev fängslade. De hängde med ögonen vid föreläsaren när de hörde de välsignade orden. Det var något alldeles oerhört. Det som generation efter generation av fromma judar hade bett om och hoppats på och längtat efter, att Herren skulle låta sina löften uppfyllas och skrifterna gå i fullbordan. Det skedde nu, vid denna stund. Han rullade ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vilken oerhörd stund. Skrifternas fullbordan inför dem som lyssnade. Och den som predikade i Nasarets synagoga, det var Kristus. Och om honom står det, vi läser i Jesaja 11:e kapitel. Över honom skall Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Det är Herrens smorde Kristus det talas om. Och om honom skriver Paulus i Kolosserbrevet att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika, säger Jesus, eller läser Jesus från profeten Jesaja. Och det budskap han framförde, det var detta: han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Det är evangelium. Genom Adam så blev alla hans efterkommande satta i stor fattigdom. Så att skriften vittnar att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och församlingsföreståndaren Laodicea fick veta att han var den eländige, beklagansvärde, fattige, blinde och nakne. Och det är skriftens betyg om oss alla efter Adams syndafall. Men till alla fattiga syndare kommer evangeliet, budskap. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Så får den som har lärt känna sin andliga fattigdom nu vända sig till honom som kan råda bot på sådan. Han som kan göra fattiga rika. Han gör dem saliga, evigt rika, så att han om dem kan säga: saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Det är inte saliga därför att de är fattiga i anden, utan därför att himmelriket hör dem till. Så hjälper Herren i andens fattigdom. Men han kan också hjälpa i annan nöd. Jesaja 61. Herrens ande är över mig, ja, till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Så hjälper Herren i andens fattigdom, så hjälper han och läker och förbinder dem som har förkrossade hjärtan. Det är hopplöst för en läkare att rädda ett krossat hjärta. Är hjärtat krossat så är döden säker. Ingen hjälp hinner fram om en sådan olycka sker. Och människor som i psykiskt avseende har förkrossade hjärtan når sällan den läkedom de behöver. Hur många är det som inte i förtvivlan tar sitt liv för att det har blivit för tungt att leva med ett krossat hjärta? Men det finns en som kan hjälpa i denna yttersta nöd. En om vilken det står att han helar förkrossade hjärtan, att han förbinder sår, han lindrar smärtan och ger mod att leva. Det kan han, därför att han har blivit sargad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är det botat för oss. Herren läker förkrossade hjärtan. Och vidare i denna nådefulla predikan: han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och förtryckta. Profeten Jesaja jublar över Sions, profeten Sakaria jublar över Sions konung. Vi läser från det 9:e kapitlet. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Hör jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Och om denne konung, så säger Herren: när det gäller dig ska jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Friheten för de fångna var knuten till förbundsblodet. Det är det blod som vår frälsare har låtit rinna till försoning för våra synder. Det är det som befriar dem som ligger fångna under lagens dom och som för oss ut i den frihet som Kristus har vunnit åt oss. Och så predikar han syn för de blinda. En naturlig människa, en oändlig människa, kan inte fatta det som hör till Guds rike. Till detta behövs öppnade ögon. Och därför behöver vi sjunga som i den gamla söndagsskolsången och bedja: Jesus, för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Och så säger Jesus i vår text att han har sänt mig till att predika ett nådens år från Herren. Jubelåret har gått in. På försoningsdagen gick överste prästen in i det allra heligaste med bockars och kalvars blod för att offra för egna och andras synder. Men på den stora, den största av alla försoningsdagar, gick överste prästen själv in i det allra heligaste. Det är i själva himmelen. Och han frambar ett evigt gällande offer. Och det var sig själv, sitt eget blod, han offrade en gång för alla till försoning för våra synder. Och därför, när Kristus på Golgata kors utropade: det är fullkomnat, så är det jubelbasunens klang i detta. Jesus har friköpt oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för oss. Så är vi fria från skuld, lösköpta från träldomen under lagen, synden och djävulen. Vi får återgå till vår släkt. Vi får tillbaka den förlorade arvedelen. Vi har rätt att kallas Guds barn. Och så utbrister Johannes då: se vilken kärlek Fadern har bevisat oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, född under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, att vi skulle få söners rätt. Så träder vi då in i ett nytt kyrkoår. Vad det ska bära med sig, det vet vi ingenting om. Vi vet ingenting inför morgondagen. Men en sak vet vi: vi har fått ett nytt nådens år från Herren. Och om vi under det här året ska träda in i den eviga, i evigheten, och få möta Herren Jesus Kristus och se honom sådan han är, eller om han dröjer ännu, för han vill ju inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig, så är det visst och sant att idag, när vi får inleda ett nytt årens, nådens år, så bör vi också påminna varandra om att nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Så är det också idag. Skriften är fullbordad. Den har gått i uppfyllelse. Och budskapet når också våra öron. Jubelbasunens klang: hör, så får din själ leva. Det står i en av våra psalmer: saligt är det folk som vet vad jubel är. I en annan översättning så står det: saligt är det folk som förstår jubelklangen. Har du förstått jubelklangen från Golgata? Må nu inte någon av oss handla som folket i Nasaret, som förundrades över nådens ord, men tillämpade dem inte på sig själv, utan frågade sig: är inte han Josefs son? De såg på redskapet, och så gick nådens ord dem förbi. Och så säger då Jesus, som jag läste förut, om hur det var på Elias tid, att han blev sänd till en änka, inte till någon i Israel, utan till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fast det fanns många spetelska i Israel på profeten Elisas tid, så var det bara syrien Naman som blev botad. Judarna förstod ju vad han menade. De var ju Guds folk och trodde att himlavägen var alldeles självklar för dem. Men Herrens profeter sändes istället till hedningarna, till dom över dem som förhärdat sig och stod där förstockade. Och så rann ursinnet på folket i Nasaret. Men hans stund var inte inne och därför gick han rakt igenom folkhopen, bort ifrån dem. Och det var sista gången han besökte Nasarets synagoga. Må vi få fortsätta de dagar han ger oss i ett nådens år från Herren och ha Herren Jesus Kristus själv kvar ibland oss. Men så vet vi också av detta att Herren Jesus Kristus predikar evangelium för mördare. Hade de bara kunnat så hade de den dagen tagit hans liv, men det låg inte i deras makt och därför gick han därifrån. Men så får också fattiga syndare idag ta sin tillflykt till honom. Han utropar ännu ett nådens år. Och så skallar evangeliet jubelbasun och kallar syndare och till omvändelse och frälsning. Det är fullbordat. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, det är tillbörligt att vi i evighet prisar och lovar dig för att du har gett oss människor, din son, till en rättfärdig konung som med sin död gör oss fria från våra synder och frälsar oss från döden. Vi ber dig, upplys och led oss genom din helige ande så att vi endast håller oss till denne konung och frälsare och inte som världen tar anstöt av hans yttre ringhet utan fast förtröstar på honom och med honom får evig salighet. Amen.